Välkommen till podden, Gabriel Odenhammar, Mr. Håkan Bråkan.
Amen, precis.
Och Max Svensson.
Ja, tack.
Vad kul att du är här.
Ja, tack för att jag får komma.
Jätteskoj. Du är så här då. Gabriel, du är ju, vad ska man säga, Sveriges... Jag skulle nog säga att du måste ju vara en av Sveriges mest kända barnskådespelare. Genom tiderna nästan. I Sverige.
Ja, vi har ju Astrid Lindgren-figuren också. Ja. Inge Nilsson. De där. Men jag har ju gjort väldigt mycket. Ja. Jobbat väldigt mycket. Ja.
Och jag tänker, du har skrivit en bok som heter Det här ska han få pip för. Ja. Det är inte ofta jag med en gäst faktiskt som svär
i
titeln. Men det gillar vi. De flesta tror jag vet om den här, var det kommer ifrån.
Ja.
När du säger det här, som Håkan Bråkan i Sunes sommar. Va?
Mm.
När du ligger på marken och så kommer Robert Gustafsson och kör över dig. Va? Själv så älskar jag den här scenen när du käkar upp hans godis och säger slut.
Slut.
Ja. Det tycker jag är bäst. Men du har skrivit en väldigt ärlig bok. Jag har köpt den, men jag har inte börjat läsa den.
Nej. Det kräver sitt moment.
Och jag tänkte vi ska snacka om det.
Ja.
Så ni som hakar in och lyssnar och kollar, gå in för det första och köp den här. Den kan köpas vart då?
Alltså den kan köpas på vissa bokhandlar faktiskt. Lättast är nog via mitt förlag Own Your Book.
Mm. Own Your Book.
Ja, och dit kan man komma genom, jag har skapat en hemsida, gabrielodenhammar.se.
Ja.
Den går egentligen bara ut på just nu att det är en knapp där. Så man kan köpa boken om man vill och då blir man kopplad till förlaget där man kan köpa bok.
Jag kommer lägga ut länken, ja. Så får man kolla på den. Eller hitta den där. Men varför skrev du boken?
Alltså jag började skriva för att helt enkelt må bättre själv. Det fanns grejer som jag behövde förstå, sätta ord på, för att liksom bli ett med mitt lilla jag, på något sätt, som jag alltid har under åren liksom brottats med en massa konstiga känslor på något sätt som jag inte vetat var det kom ifrån. Men jag hade en bestämd tanke på något sätt att det här hängde ihop med allt jag gjorde när jag var liten. Mm. Och därför skrev jag. Sen var det i samband med att båda mina föräldrar gick bort. Faktiskt. Det var efter den sista av dem dog, mamma. Som jag vid ett tillfälle tittade upp mot himlen typ. Och det kändes som de tittade ner på mig och det var där jag fick liksom någon slags energiöverföring eller någonting. Att de sa till mig att men det är skriva du ska göra. Liksom. Skriv. Och då började jag skriva och det var inte alls kanske meningen att det skulle bli en bok från början. Men jag skrev på och det bara välde ut en massa text och tankar och jag skrev i olika scener. Liksom. Och sen kände väl jag någonstans på vägen att det här också, man har inte läst den här historien tidigare. Alltså folk har ju tagit del av, det är väldigt välklickat så fort det har gått dåligt för en gammal barnstjärna, om man säger så. Det är ju liksom ett fenomen i sig som blåses upp i media och det kan ju till och med vara så illa att de tar livet av sig.
Mm.
Till och med. Av okända anledningar och jag säger inte på något sätt att jag har svaret på varför liksom, men jag känner ju att jag delar mycket med dem eftersom jag själv blev känd som liten. Och det var absolut inte så att jag inte hade en bra uppväxt, jag hade ju en helt underbar, jag älskade ju det, jag älskade ju stå framför kameran, jag älskade att jobba med vuxna människor. Och jag såg aldrig det som ett problem i ung ålder. Men sen när jag hade varit där i 10-11 år så blev man ju vuxen och per automatik så är man ju inte längre barnstjärna. Och då är det väldigt lätt att säga att nej, men det fattar man ju att man inte är. Och det fattade jag också, att jag inte längre kunde få barnroller. Och att någonstans mitt intellekt fattade ju att så här kommer det ju inte fortsätta. Att folk bara ringer och vill ha en till barnroller. Men det är en sak att fatta det och liksom själsligt på något sätt hänga med i den här omvandlingen och vad som hade hänt inne i mig med att under 10-11 års tid bli liksom uppringd och vara eftertraktad och framförallt då i sån ung ålder. För jag tror det sätter liksom en tog, det är ju hela uppväxtfasen. Hjärnan växer. Och hela tiden så är det ju så att hjärnan växer på något sätt inifrån och ut. Och man lägger ju på lager på lager. Och på mig lades det ju där väldigt långt in ändå. Eftersom jag var så pass ung. Jag var ju 7 år när jag började. Så är det nog lättare sagt än gjort att bara twista och säga, ja, nej men det var det.
Ja,
och då var då, nu ska jag gå vidare liksom. Mm. Så även fast jag på något sätt har gjort det och till slut, eller har liksom lyckats göra det, så har det funnits en slags svärta, ett mörker i mig liksom, som jag har varit tvungen att, och där kom ju alkoholen in. Mm. Som blev den medicinen för mig på något sätt, att slippa tänka på hur man egentligen mår. Det är väl den grejen.
Liksom. Just det. Men du, för jag tänker, det är ju ett gäng grejer som jag tycker är jätteintressant i det här.
Ja.
Men om vi bara börjar, hur hamnade du in i skådespeleriet?
Alltså jag hamnade där för att jag, det var när jag gick på fritids, eller om det var dagis liksom. Och sen fanns det en liten kvartersvadarens scenstudio där jag bodde. Som höll till i en lokal och så fick man liksom signa upp sina barn och gå dit och latcha en timme innan man gick hem för att käka middag. Och där hade mina syskon gått och det var många, det var vanligt i kvarteret att folk gick dit. Liksom. Så var det en teaterlärare där, Thomas hette han, som höll det där och väldigt uppskattat. Och jag gick ju dit också. Och sen dröjde det väl inte mer, det måste ju varit några månader eller ett halvår innan det kom dit en castingkvinna. Hon jobbade som, hon gjorde väldigt mycket inom tv, men Katti hette hon. Som letade efter folk som skulle spela i julkalendern, Sunes jul då. Och då såg hon mig och bara liksom, honom måste jag prata med. Hon hade gjort det där väldigt mycket, så hon kände väl liksom någon slags energi eller någonting att jag skulle gå igenom kameran på rätt sätt eller hur det nu var. Så hon pratade med mig där och sen kom det sig att jag fick provspela. De ville att jag skulle provspela, jag gjorde det och fick rollen.
Och då hamnar du med på som Håkan Bråkan i Sunes jul då, är det första du gör?
Ja. Och det vart ju, ja, dels var det en julkalender och det visste man ju på något sätt. Eller jag visste ju ingenting, jag var 7 år. Jag kan inte, alltså mina så, mina föräldrar borde jag ändå tänkt på det. Att det här kommer ju bli, alla tittar ju på julkalendern.
Ja, liksom. Och speciellt back in the days, då det fanns väl två kanaler?
Det fanns tre kanaler, eller? Varav den ena sände saker.
Ja, precis. hur gammal är du? Du är
83.
Ja, det är jag med. Vi är samma, precis.
Man har hunnit bli 40 liksom.
Ja. Ja, det är sjukt faktiskt. Men okay, ja, precis, för man kommer ju verkligen ihåg den julkalendern. Alltså. Det är ju, då är det, ja, det är ju Sune var kär i den där mörkhåriga
tjejen där. Så. Sofie. Så,
det var kanske där man fick liksom, det är brunetten man vill ha. Jag vet inte, det är kanske där. Men anyway, men okej, okay, men du var 7 år då liksom, så här, vad blev, alltså när förstod du så här, oj, nu har någonting konstigt skett i mitt liv här?
Ja, men det, alltså dels var det från början så var jag ju tvungen att åka iväg från skolan för att spela in liksom.
Ja.
Och dagarna i och med det såg ju lite annorlunda ut. Jag var inte i skolan lika mycket med mina kompisar och så. Men det var ju 1991 i december när det började visas. Som när det hade gått några avsnitt och folk, i den åldern man rörde sig ju fortfarande mycket i hemma,
ja, med samma folk.
Ja, kvarter och folk, ja. Där visste ju folk vem jag var och att jag var Gabbe där liksom. Ja. Men området där man rörde sig ner mot liksom ändå tunnelbanan och Konsum och folk från andra kvarter var där och handla, så såg de ju mig och då blev det ju som att, ja, men det tittades ju och började viska omkring mig liksom. Vilket ju skapade en sån här, både en, alltså jag vill också vara med och viska, vad viskas det om? Man kändes ju utanför,
ja.
Samtidigt som när man själv fattar att, ja, men det är ju mig de viskar om för att jag har fått göra det där. Och jag visste ju hur det var att göra det där och det visste ju inte de.
Ja,
så på något sätt var man ju inne i det där visket ändå, för man visste ändå lite mer än de som viskade.
Uh-huh.
Alltså, det är svårt att förklara.
Hur var det alltså? Att...
Ja, men det var ju alltså, speciellt ska jag säga. För man, och jag minns att jag hade ju såna snack med morsan och farsan att, ja, men åkte vi tunnelbana så det kanske gällde extra mycket för mig att inte liksom peta i näsan och käka snor, vilket man kunde göra i den åldern annars. Mm. Men nu fick man tänka på att man var en offentlig person på något sätt. Inte så att de direkt uppmanade mig att liksom, för jag fick nog vara väldigt mycket barn. Jag tycker mina föräldrar skötte det verkligen snyggt liksom. Så att jag har ingenting att egentligen klaga på. Men visst kunde man hamna i situationer där när man blev lite äldre kanske och rörde sig i andra sammanhang. I boken beskriver jag något läge på ett badhus där jag liksom blev omringad av några helt andra klasser än min egen såklart. Och där står man i små badbrallor och bara blir synad. Och liksom nästan att de vill fram och bara peta på en för att se om man finns. Och jag menar, det är inte kul.
Nej.
Det är inga sköna moments liksom. Och jag vill ju hävda att det såklart påverkar en. Men i den unga åldern kan man heller inte uttrycka de här sakerna. Man kan inte reflektera ordentligt. För hjärnan är liksom inte utvecklad för det. Utan man var med om en massa saker som stannar kvar i liksom bröstet som slags minnen och känslor. Men de blir i mångt och mycket obearbetade och oreflekterade. Och även om väldigt, alltså de flesta av de här minnena var ändå positiva. Det var skitkul att vara med om inspelningar. Det var, man blev behandlad väldigt bra. Och inte undra på det, för att på inspelning så vill man att det ska fungera. Att det ska rulla på. Och det gör det om barnen är glada. Inte om de är barn. Om man säger så.
Ja, jag förstår.
Och jag gillade, vad jag var väl och blev väl ännu mer lite lillgammal över det där. Eller att jobba så mycket. Så att det var frid och fröjd tills det liksom på något sätt kom i kappen.
Ja, fick du, alltså, du måste ju ha fått extremt mycket bekräftelse.
Ja. Ja, det skulle jag ju säga.
Och det här med att bli känd, det är ju något som väldigt många strävar efter idag.
Ja.
Det är liksom vissa, alltså många högsta önskan är att bli känd. Det spelar ingen roll vad de är kända för, men de,
nej, jag har sett precis.
Så här, vad vill du helst bli när du blir stor? Så här. Det finns ju så här, som ungdomar, eller surveys och så här, där de verkligen så här, att bli känd är ju jättehögt.
Ja.
Så här. Vad skulle du säga till någon som siktar på det bara? Liksom? Jag menar, du,
ja, alltså,
du,
nej,
blev
men
ju
det
känd
ju
på steroider.
Ja. Nej, men alltså det man, ja, och det man trånar efter då är ju den här bekräftelsen att vara någon, att om du till exempel skapar, jag inte vet jag, det är ju populärt nu med all sociala medier och så här, ja. Du skapar något konto som går väldigt bra för att du ja, men på något sätt är dig själv kanske från början där, att du gör lustiga saker liksom. Och sen följer de sina tittarskaror och det går uppåt och uppåt. Oj, vad mycket. Och så kanske man får reklampengar och sådär för det. Sen blir det ju lätt, tror jag, utan att ha varit inne i... Jag har ju aldrig varit någon liksom influencer eller någonting sånt där. Men det blir väl lätt att man... att man följer de här tittarskarorna, tittarsiffrorna. För det är det bygger på om du ska leva på det. Och då vill man ju helt plötsligt göra saker för tittarsiffrornas skull och inte för det man själv brinner för eller för den man är. Nej. Utan det här kommer ju sakta, sakta glida isär.
Ja.
Oundvikligen. För det handlar ju om, det är ju, blir ju ens överlevnad på något sätt. Men då tror jag att det händer någonting själsligt när du inte längre är dig själv. Utan i mångt och mycket är någonting annat. Som du på något sätt måste med all din energi och ditt jag försöka stå för till 100% så att det blir ärligt. Mm. För annars kommer ju folk syna det och då vill ingen titta på det. Men när du inte spelar in, alltså det vill säga off camera eller i verkligheten, så kommer det nog börja skava. Och det är det här skavet, klarar man av att leva med det eller klarar man till slut inte av att leva med det? Jag hade ju det här skavet och känner igen mig i det här, även fast det jag gjorde var ju och blev väldigt uppskattad som mina roller Håkan, Bråkan och Max och allting. Men det var ju rent bananskal att jag trillade in i det och sen, jag sökte ju aldrig någon roll. Utan det löpte ju liksom på. Så det var en massa sträcka av vad jag brukar kalla icke-val, nästan. Det var inte så att jag inte ville göra det, absolut inte. Men jag sökte ju liksom inte, det där skulle jag vilja prova på. Utan det kom ju till mig på något sätt som stekta sparvar. Och det tror jag är farligt när sånt händer. Och det spelar ingen roll om man är barn eller vuxen. Utan man måste liksom... Och det är där man kommer till svårigheten, för det är ingen som kan begära det av ett barn. Nej. För ett barn ska inte jobba, ett barn ska inte, men ett barn är fortfarande en människa.
Ja, just.
Som växer och allt det här ska liksom få plats på något sätt. Men det gäller ju definitivt lika mycket vuxna människor och mig själv idag, att man försöker hålla sig till sin kompass och liksom vikten av att säga nej till saker. För att, och vad är anledningen? Nej, men det känns inte bra. Det känns inte rätt.
Nej, precis.
Det behöver inte vara någon annan anledning.
Man måste någonstans vara sann mot sig själv.
Exakt.
Alltså, och vad jag står för, vad jag tror på och kan leva med det här sen.
Ja.
Och det... Som pastor och som troende så är man så är det faktiskt väldigt centralt just det här att, alltså, vad är det? Alltså, det som Bibeln beskriver synd beskrivs ju som att missa målet. Sådär. Och vi tror att synd tar dem bort från Gud, men Jesus har ju tagit vår synd och sådär, va?
Just det.
Och på korset uppstod och gör att vi kan förlåta oss för våra synder. Men det är ändå så att synd har ju, kan ju vara kul just nu, men det kanske inte är kul sen.
Nej.
Och det är kanske lite det du beskriver, just det här med att man kan ju tycka så här, ja, men de vill att jag ska göra den här scenen, de vill att jag ska göra det här. Ja, men då gör jag det. Fast är det kul sen när du kommer hem? Jag brukar säga det ibland så här, vissa saker, synd kanske är kul nu, men det kanske inte är kul om 9 månader.
Nej, så. Just det.
Så du kan inte bara tänka för stunden, du måste också tänka lite in the long run liksom.
Ja. Och det går ju, och den diskussionen, eller liksom, går ju att ha vuxna emellan.
Ja, exakt.
För det är ju där barn och barnets liksom utveckling av hjärnan överhuvudtaget inte liksom kan se det, utan det blir ju väldigt mycket det här korta perspektivet. Och det är klart, där älskade jag ju att befinna mig i det forumet där folk uppskattade vad jag gjorde. Folk skrattade åt det man sa. Det blev bra. När det sen sändes så skrattade folk åt det. Vilket man förstod att då hade vi gjort ett bra jobb liksom. Mm. Även fast då barn ju inte får jobba. Nej. Jag, i den branschen jobbas det ju på undantag.
Men du okay, det är ja. Ja. Men du trillar in på ett bananskal. För i den här branschen då, om vi bara går in lite på det här med barnskådespelare.
Ja.
Som du var inne på innan där, det är ett känt fenomen att barnskådespelare mår dåligt när de blir äldre.
Ja, men precis. Det är nog ganska vanligt att man har svårt att hitta rätt i livet som kommer efteråt liksom, i det vuxna livet. Och det kan väl bero på jättemånga olika saker. Jag beskriver ju i den här boken, det är ju bara min historia liksom. Men jag tror och har ju fått bekräftat folk som dels inte har varit barnskådespelare utan de har kommit från sportens värld. Där det också är mycket prestation man ska göra och så. Men sen känner när det liksom inte finns riktigt där längre att det finns en tomhet. Eller att det är saker man har kanske missat i en vanlig uppväxt. Så att säga, och där ett exempel är väl när jag var i 12-13 års åldern och satt och det kanske är ungefär en ålder där man kanske gör lite revolt mot sina föräldrar eller någonting sånt. För det ingår ju också i en människa att leta annat och sen kanske hitta tillbaka. Men alltså jag, i mitt liv då så satt jag i princip på tv-huset och fick frisyren klippt en millimeter varje vecka för att det skulle se likadant ut som veckan efter, ungefär så. Och det var ingenting jag kände att jag saknade då, att jag ville göra en revolt för att jag var så fokuserad på de här jobben, att det överskred ju det. Men jag tror fortfarande det här naturliga att göra en revolt fanns även i mig på något sätt. Men den fick jag skjuta undan på något vänster. Hålla bort, för det här andra var ju viktigare för mig och för folk runt omkring. Och sen blir det ju väldigt lätt så när man blir äldre sen. Och det kan väl bero på hur mycket man har gjort. Där jag stod ju på massa olika, det var ju mer än Håkan Bråkan och Max, det var ju olika roller på Stadsteatern. Jag jobbade med Joe Labero på Berns. Gjorde massa radioteater. Dubbade. Så det var ju liksom ett skådespelarliv under de 10-11 åren som jag gjorde. Fick testa på allt som den där världen har att erbjuda egentligen. Men och då blir ju blickarna rätt lätt utifrån, det är det jag tänker från samhällets sida då, att jag var ju skådespelare, det där skulle jag ju fortsätta med. Men att jag inte alls var säker på att jag ens ville det där. Jag hade ju inte fått reflektera eller tänka över vem är det
vanligt att man fortsätter eller är det vanligt att man slutar eller?
Alltså det är nog både och, men jag tror inte på det. Det är många föräldrar som tror att har jag en känsla av. Jag har inte gjort någon riktig empirisk forskning på detta. Men som tänker tanken att ju mer mitt barn vill bli skådespelare. Ju mer de gör skådespelare som små, ju större är chansen då att de kan fortsätta att jobba som vuxna. Och jag tror att det är ungefär precis tvärtom. Mm. Att ju mer man gör som liten, ju större är chansen att man åtminstone för ett långt tag försöker hitta sig själv. Och sen beroende på hur man är lagd och hur livet ter sig, så för mig var det alkohol som blev min medicin liksom under lång period för att just slippa. Man är ju också så fördelad på något sätt, eller att man får vara med om att vara barnskådespelare. Alla får ju inte det, och det är mångas dröm att få vara med på tv liksom, som vi pratade om innan. Och då får man det, så ska man ju samtidigt, och jag är väldigt tacksam över den erfarenheten allt det här gav mig. Men i och med det så är det också väldigt svårt att både för sig själv och för en omvärld att faktiskt berätta hur man mår senare. För det blir som att man klagar på något sätt över någonting som man inte har rätt att klaga över. För man hade det ju så bra.
Ja, för du är någonting
och då som... blir det ju sett som gnäll. Och det är det värsta jag vet också. Ja. Alltså, men varför jag skrev den här boken är ju mer för att dra lärdomar av det. Jag pekar inga fingrar i den här boken. Och jag säger inte att man borde gjort så här, man borde gjort så här. Nej. Mitt liv blev som mitt liv blev. Bra. Men kanske man kan dra lärdomar ifrån det. Precis som man kan ifrån allas liv. Dra lärdomar för att göra saker, i det här fallet då, kanske bättre, säkrare för barn. Är det vettigt att man jobbade så mycket som jag gjorde? Nej, jag tror inte det.
Blev du bortskämd liksom? Alltså på det sättet, alltså... Eftersom alla ringde dig, du ville vara med hela tiden. Och sen är du liksom, lever du i det? Och sen så, du beskriver i boken, vet jag, du pratar om när liksom din krasch sker.
Ja.
Och liksom byggdes det, de flesta människorna är ju så att man får ju någonstans, livet är en uppförsbacke på något sätt. För man säger, det här vill jag bli, det här vill jag jobba för, det här vill jag. Och så försöker man liksom såhär, sträva efter det. När man får allting serverat på det sättet då, som även om det såklart var hårt jobb, blev det att det, eller vad, hur tänker du när jag säger det?
Jo, nej, men jag förstår vad du far efter. Jag har tänkt i de banorna själv såklart också, att det är en för så funkar inte livet.
Nej.
Det funkar inte, utan livet är ju att sträva på något sätt och att kanske sätta upp mål, eller jag har en egen drivkraft, egen vilja någonstans. Men det behövde ju inte jag ha under det där. Utan det som hände istället när jag jobbade så mycket, det var ju att jag tog andras, influerades väldigt mycket av andra och gjorde det till mitt. Nu gör jag sådana här kaninöron. Ironiska mitt. För att musiksmak tog jag mycket från mina syskon. De lyssnade på det, men då lyssnade jag också på det. Varför? Nej, men det var för att det var lättillgängligt. Och jag hade liksom ingen tid, medan mina vänner kanske var på de här skivaffärerna och bläddrade bland skivor och lyssnade på musik, så läste jag manus hemma eller var på filminspelning. Fick såklart väldigt mycket annat, men jag fick inte liksom sätta på något sätt min identitet. Och identitet tror jag är ett ord som är rätt centralt i hela den här berättelsen. Och centralt i en människa, oavsett vad man har för bakgrund. Så vill man vara, och det hör ju ihop med det här, vad sann mot sig själv, vad tycker jag. Någon slags moralisk del i det hela. Och den fick väl inte jag riktigt bygga upp på något sätt under alla de där åren då jag bara följde något slags, någonting annat, något spår.
Känner du att du tog den identitet som andra ville att du skulle spela då på något sätt?
Ja, mycket så. Och när jag liksom stötte på folk, och det är väl en det hör ju kändisskapet till liksom, om oavsett vad man har gjort, så träffar man folk på stan som man inte känner tidigare, som känner igen en. Så var det ju för mig, de kände igen en som Håkan Bråkan eller som Max. Och direkt kände jag att jag på något sätt blev det de ville se. Och ju mer du blir det någon annan vill se, ju mindre dig själv är du ju. Och de här enskilda få gångerna är nog inga problem, men tillsammans så blir det ett skakigt bygge på något sätt i en människa. Och det tror jag inte är sunt. Och där gick jag mycket, alltså Susanne Reuters skola brukar jag skoja. Men hon var ju alltid väldigt mån om att liksom stanna och prata med folk. Och det är väldigt många som är det, framförallt skådespelare, för det är ju utan tittarna så har inte de några, är inte de några heller, så det är ju det är någonting man bör liksom. Samtidigt så ska man ju se till att kunna ha ett privatliv och en privat eller personlig integritet eller vad man ska säga. Och där var ju, minns jag att Susanne var väldigt duktig på att prata, men sen också lite så snyggt politiker avbryta det och gå vidare och göra det som hon skulle göra. Medan jag lärde mig ju bara den biten att vara snäll och prata vidare. Och det använde jag väldigt mycket i, även upp i åldrarna när man kanske var på krogen själv och så. Så stod man ju kvar och pratade med de här människorna. Och det var ett slags mål för mig också, att få rummet att jag inte skulle vara någon kändis, utan vi skulle vara samma allihop. Och det tycker jag lyckades med. Men det kostade ju tid såklart. Allt det här satt väl förmodligen bara i mitt huvud, som det ofta gör liksom. Men det kostade ju tid från mina liksom privata vänner som satt vid borden och väntade på att jag skulle komma tillbaka. Och successivt så försvann liksom jag från mig själv på något sätt. Och det måste man ta tag i någon gång. Eller jag kände att jag var tvungen. Och där är ju liksom boken mitt sätt att förstå mig själv bättre på något sätt.
Jättebra. Det är ju jätteviktigt. Men är det där någonstans kraschen då, som du beskriver när du börjar gå in i alkoholen och sådär? Är det att du inser att, eller vad händer i dig när du
kraschar? Liksom? Ja, men jag var ju runt 21 då, och det som händer är att jag sitter på Saltsjöbanan, och rätt vad det är, egentligen till synes helt utan anledning, så börjar jag bara liksom må dåligt i kroppen liksom. Sen är det min bror som ringer mig, och jag svarade alltid när han ringde i vanliga fall, men den här gången så tog jag upp telefonen och tryckte nej. Och att jag inte skulle svara när min bror ringer, det var det fanns liksom inte då. Men i det skedet i min kropp där jag var, så kunde jag inte svara. Han ringde. Han ringde igen, för han trodde att det var något fel bara. Men jag tryckte nej fortfarande. Och till slut kände jag bara hur min kropp liksom skakade, och jag var tvungen att komma av. Det var ju som en panikångestattack eller liknande. Och jag var tvungen att komma av det där tåget och bara komma ut i friska luften och försöka få i mig luft. För att kändes det som att försöka överleva liksom. Till slut tog jag mig till min brorsa för att sen ta mig hem på kvällen. Och det var ju för att lägga mig och sen i princip vara sängliggande i strax över 3 månader. Då bodde jag hemma hos mina föräldrar fortfarande. Och då blev ju favoritsysselsättningen var ju bara att ligga ner och blunda. Och då hade jag ju självmordstankar. Och det är ju inte... Det är inget bekvämt. Det är ingen lustfylld känsla. Och jag kände att jag liksom inte var någon egentligen ungefär. Att jag inte visste vad jag var till och med. De där självmordstankarna vet jag, alltså de var ju läskiga liksom i början. De är inte angenäma på något sätt, men ganska tidigt så började jag liksom på något sätt ändå, och det var väl humorn i mig på något sätt och som ändå fanns i min uppväxt, och så att jag började leka med de där och snarare komma på olika sätt som man kunde välja utvägen på något sätt. Och sen hittade jag en bok en utav dagarna som var en hyfsad dag, och det var när jag hade orkat gå till köket och tömma diskmaskinen liksom. Och sen på vägen tillbaka till rummet så passerar man några bokhyllor, och då är det som om den här boken nästan, att jag dras till den, och det var Arto Paasilinnas kollektivt självmord.
Oj.
Heter den. Vet inte om du läste den?
Nej.
Nej, nej. Alltså det är en, den behandlar ju just självmordet fast på ett väldigt makaber, alltså lustfyllt sätt på något sätt. Och den boken börjar jag läsa, men jag visar inte det för mina föräldrar, för jag känner att, för där är ändå att jag förstår att den här alltså den här boken kändes på något sätt som en make it or break it bok för mig i den situationen. Och jag tror mina föräldrar hade blivit rätt oroliga om dem hade sett att jag läste den. Och det ville inte jag, så den gömde jag undan, men läste den. Och den fick mig ändå att gnista till på något sätt. Och jag började tänka över liksom mitt eget liv och det här med val och icke-val och vem som egentligen hade bestämt saker över mig. Och där på något sätt så lyckades jag fånga den biten att jag, det är ju det mycket hänger på, att jag måste göra mina val.
Alltså.
Och det tror jag att det är rätt, det är ju universellt. Det är inte bara jag. Nej. som kommer dit. Nej, ibland eller någon gång i livet, eller just kanske i 21-årsåldern, inte vet jag. Men det fick ändå upp mig ur sängen till slut och börja sträva framåt.
För den här boken uppmanar inte till självmord, antar jag, utan den har uppmanat till...
Nej, det gör den ju inte. Alltså den uppmanar, eller det är en beskriv, alltså plotten är att det är två män, den börjar så, två män ska i Finland då, har bestämt sig för att ta sina liv.
Mm.
Ute i en lada, ute i skogen. Fast på varsin halva utav den här ladan. Och när den ena märker att det är någon annan som håller på att göra samma sak.
Aha.
Så tänker han liksom att vänta nu. Nej, det här går inte liksom. Utan så den ena hjälper den andra att inte ta sitt liv. Och sen börjar de prata om livet. Och sen börjar de då... Det är ju ordet ensamhet som kommer där också. Ja. Att de börjar förstå att om det inte bara jag och inte bara du... Det kanske är många som tänker så här.
Ja.
Så då börjar de samla ett gäng som alla har samma tankar.
Aha.
Och då att de kanske ska begå ett kollektivt självmord istället.
Aha.
Men så händer det ju grejer på vägen där då.
Ja.
Och vissa... När man får ett sammanhang igen...
Ja.
Då får man
livsgnistan tillbaka på det.
Exakt, ja. Exakt.
Oh, wow.
Så att men
var det då så att när du var skådespelare då som barn, kände du att det här är meningen med mitt liv?
Nej, alltså det kan jag inte påstå att jag, utan det var, och det var väl jag och mina föräldrar och så här, som pratade om det ibland, och de sa väl det till mig att ja, men Gabriel, det här får du tänka på, det här är ju bara just nu liksom.
Ja.
Det här är bara, det är ju en hobby. Och det är så jag alltid har sett det där.
Mm.
Inte som ett jobb, även fast det var ett jobb.
Ja,
utan mer som att det var en rolig grej.
Ja.
Som man gjorde vid sidan av fotbollen typ. Men det tog ju ganska mycket tid. Och det var inte alls självklart att jag skulle fortsätta och skådespela. Även fast jag till och med inte... Jag kallar det, alltså jag var barnskådespelare. Det är ju två olika saker.
Uh-huh.
Att vara barnskådespelare och att vara vuxen skådespelare.
Uh-huh.
Man blir ju liksom inte regisserad, skulle jag säga, på samma sätt.
Okay.
Det man var duktig på som barn var att, eller jag var, lära mig replikerna, lyssna på hur ska jag göra, då gör jag så. Och sen kunde jag göra likadant flera gånger.
För jag har lyssnat på en annan intervju du gjorde. Du sa att du egentligen spelade dig själv.
Mm. Alltså det var ju mycket... mig i det. Jag var själv yngsta barnet i en familj på tre. Så jag hade två syskon. Och i både Sune och sen Svensson. I Sune så var det ju verkligen samma konstellation som min egen familj var. Så där, det var ju som att jag blev typecastad. Det var väldigt lika familjer. Så det var liksom inget svårt för mig att finna mig i den rollen. Och därför blev det väl bra också. Ja. Men sen är det ju klart att Håkan Bråkan sa saker som inte Gabriel hade sagt. Men det där smälte ju liksom ihop på något sätt. Så vem var... Det är därför boken heter Det här ska han få pip, för boken om att spela Håkan Bråkan, Max och mig själv. Att det liksom... Och det är ju många, alltså på något sätt spelar vi ju oss själva. Det är ju en annan diskussion egentligen. Men alla har vi ju att ta på oss olika roller, ja, ja, i olika sammanhang. Men beroende på hur mycket man klarar av, i min tanke då, att vara sig själv, åtminstone till störst del, i den här rollen, så kommer du kunna må bra. Men man kan inte vara sig själv till 100% kanske om man är mäklare. För där ingår det vissa saker, ja, som du måste vara. Men ju mer du är dig själv, ju trovärdigare tror jag till exempel att man kan bli. Ja. Och till samma sak i alla, som pastor till exempel. Mm. När du har på dig den rollen. Ja. För jag kan tänka mig att du känner dig mindre som... Du är inte pastor här och nu.
Nej, eller du, både och.
Ja, ja, men ja, både och. Men ja, mer...
Nej, men man har ju kanske Josef. Absolut, man har ju olika hattar någonstans på sig.
Ja.
Men sen så blir det någonstans också så här att du har ett... det finns någon form av så här kall kanske. Eller syfte som man känner, det här är mitt syfte i livet. Det här, ja, ger mig energi och kraft. Och det är ju en sak att gå till ett jobb liksom, och tjäna pengar, men det är en, ja, annan sak att göra något som du hade gjort gratis, om man säger så.
Ja, absolut.
Och det är väl där som jag... så jag fattar ju vad du menar där, att det finns vissa roller i det. Det är klart att ska man göra ett bröllop så kan man inte vara sin... kan man inte vara för flamsig liksom. Eller om du ska...
Nej, men
stå till på exempel en scen och ska predika, så, ja, måste du tänka på... Men det som är intressant blir någonstans här, det finns vissa saker du gör helt enkelt för att du, det är ett jobb du,
ja, ja,
ska betalt för det. Men sen så finns det saker du gör som du hade gjort gratis. Och någonstans där kommer väl det in där, vad är det här ett kall, eller jag känner att det här är mitt syfte, eller det här ska jag göra.
Ja.
Och det var väl lite det jag undrar, så här, var det som gjorde
inte jag, det kände ju inte jag liksom med... skådespeleriet på, nej, något sätt. Men det var också mitt så här överjaget på något sätt, vet jag, var inblandad där, för att jag, eftersom jag inte kände det till 100%, och sen var ju sannolikhet, eller liksom att vara skådespelare är ju ett väldigt tufft yrke. Mm. För att det är väldigt själv, det är väldigt utlämnande och väldigt liksom, man får inte ta saker alldeles för personligt för att du inte får,
nej, exakt,
en roll.
Nej.
Men det är ju väldigt lätt att ta det personligt. Ja. Om någon säger att vi vill inte ha dig. Att inte ta det personligt, det är tufft.
Ja.
Svårt.
Eller så här, du får rollen för att du är tjock liksom.
Ja.
Det kan ju inte, om du har problem med det så,
ja, men
är
exakt,
det jobbigt liksom.
Exakt.
Eller så.
Och det, då kände väl jag inte liksom tillräckligt starkt för den konsten, ja, på något sätt, som man måste göra för att orka.
Ja.
Det är väl nästan det man orkar, eller vilja, eller att lusten är så stor att du vill att göra vad som helst för det.
Ja.
Och då hade jag ju, det där jag kom ifrån och bara hade varit med i, där kommer det bortskämda in kan man ju säga, att jag hade ju varit med i jättestora produktioner. Bara sådana som hade gått toppenbra i princip rakt igenom, succéer, och det var ju, så var det ju,
ja,
så funkade det för mig. Medans då när jag började tänka på det, så visste jag ju att liksom att vara skådespelare eller att hålla på med konst och sånt, då är det ju kanske man söker 50 jobb men får ett, och så är man glad över det. Jag visste ju att det funkade så när jag blev vuxen. Men ändå hade jag min bakgrund som gjorde att liksom själen inte hängde med. på något sätt. Jag var inte ett med allting där. Och det i sig är ju knepigt.
Ja, jag förstår. Och då kommer den här kraschen, du liksom, och då börjar du dricka då liksom.
Ja, alltså det hade jag gjort redan långt tidigare. Jag hade ju det skriver jag om boken också, redan i 13-årsåldern när man i mitt umgänge vissa började dricka folköl, så gjorde jag det också. Och det var väl också ett sätt för mig att, för jag märkte att jag drack ju ofta lite mer än vad andra gjorde. Och det har jag tänkt på efterhand, att det var nog för att liksom hålla bort vissa känslor, vissa tankar som jag inte ville rota i. För att det inte kändes skönt helt enkelt. Och samtidigt kunde man liksom bli någon, det här lite festande vid sidan av. Så kunde det pratas om i skolan de dagarna jag var där. Så då kunde jag liksom vara någon, försöka få den identiteten i skolan på något sätt. Tror jag det handlade om. Men det hängde ju sen i, och jag, mycket av mitt liv, alltså mycket, och det stämmer väl i och för sig väldigt många under den perioden, att mycket var alkohol, det var koncentrerat kring alkohol. Men jag hade ju också skapat det med väldigt många olika vänskapskluster som det fanns möjlighet att dricka i helt enkelt. Och ingen visste riktigt vad jag befann mig. Och det är ju ett sätt som jag har tänkt på hur mycket. Jag vet, jag tänkte inte på det då att det var utstuderat för att jag skulle få dricka. Men i efterhand kan jag ju se att det nästan per automatik var så på något sätt. Och i och med att ingen visste riktigt hur mycket, så var det ingen som heller påtalade och tyckte att det var konstigt.
Det som gjorde det var liksom att du kände att livet någonstans var meningslöst. Liksom, och det var det enda roliga som du kunde fylla det med. Eller vad?
Ja, alltså det var nog en väldigt, väldigt lust i det. Liksom, och att det var lite tokroligt och att livet... Det var mer åt det lustfyllda hållet än att det var liksom sorgekröka eller vad man ska kalla det. Det fanns väl i och för sig toner av det också, men det var inte alls lika vanligt. Utan det var liksom, för mig var det att, men återigen där, när man dricker, att inte vara sig själv riktigt på något sätt.
Ja, just det.
Och det gick ju till en gräns när det liksom inte gick längre. Jag kom berusad till ett ställe jag inte skulle komma berusad till. Och valde att ta tag i det. Ja.
Och hur gjorde du då?
Jag, nu står det här i boken. Jag ska inte,
spoila för mycket.
Men jag fick hjälp av... faktiskt tog jag hjälp av Susanne Reuter. Vi är inne i 2007. Som hade själv erfarenheter av liknande saker sen tidigare. Och hon hjälpte mig att få möte på Maria Pool, Maria Ungdom.
Okay.
Då. Ja. Så det var där min resa började. Sen gick det inte helt spikrakt det heller, utan det gick lite upp, lite ner. Men sen tog jag tag i det. Så 2008-2009 så blev jag ju, 2008 så var jag nykter sen i 5 år. Och då kände jag att det började hända grejer uppe i huvudet. När jag, det kändes som om, ja, men äntligen kunde tankarna liksom ta sig hela vägen på något sätt, hela varv. Och jag började förstå mig själv bättre, kunna göra liksom med klokare val framåt. Och till slut, ja, redan där i början så hade jag ju valt att jag skulle ge mig iväg från Stockholm. Men jag var tvungen att hitta något annat. Och det jag sökte mig till råkade bli flygledarutbildningen nere i Malmö. Och det var liksom det som blev en av mina räddningar på något sätt. Att ge mig in i någonting sånt. Och till en början där så tror jag kändes nästan som att jag bytte ut liksom en slags drog mot en annan. Nämligen mot studier på ganska hög nivå och pressat och så. Men samtidigt som träffade jag också nya människor där nere som är väldigt nära än idag, som jag började prata om mina känslor på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare. Då började jag prata om det här slags gråa geggiga, det här mörkret jag hade inom mig. Började jag prata med dem om, och när jag öppnade mig så öppnade de sig, och vi började märka hur vi hade vitt skilda bakgrunder liksom. Och det är klart de kände igen vem jag var, och vissa undrade väl varför skulle jag bli flygledare? Jag var ju skådis. Jag kunde ju välja vilken film jag ville liksom vara med i. Medan jag själv var den enda som visste att nej, så är det inte alls. Liksom. Det, jag är inte. Ja. Men så började vi öppna oss för varandra och känna att gud vad lika vi är egentligen i grund och botten. När vi går ner till nivån och börjar prata liksom känslor om vad man faktiskt kände, och att man har känt en slags ensamhet är det ju för mig, och ensam, känslan ensamhet kan ju knäcka den starkaste liksom.
Ja, just.
Och att jag nog var i grund och botten väldigt ensam i, jag var den enda i området, enda liksom som höll på med det TV och hade ett kändisskap, och jag kunde inte prata om det i skolan i ung ålder för att det var ingen annan som jobbade på det sättet. Och det här kan ju vara väldigt lik någon som håller på väldigt mycket med sport eller någonting, och där inte alla i klassen gör samma sak, men man kan inte beskriva hur det är på något sätt att kämpa så mycket för någonting, spela matchen och förlora den där viktiga matchen. Om man inte får utrymme att liksom ventilera, att sätta faktiska ord på det på något sätt, så blir det också något man bär inom sig som jag tror kan bubbla upp långt senare liksom. Och då var det väldigt skönt, så att våga prata finns det ju något som heter liksom. Våga, och det är väl därför jag är i såna här poddar.
Ja, det är hur bra som helst. Nej, det är ju, från min värld så är det så här, Bibeln säger ju att vi alla har ett lopp liksom.
Mm.
Det står att det finns ett race set before us, står det på engelska. Alltså att vi ska springa det lopp som Gud har framför oss.
Ja.
Och Bibeln säger också att redan i moderlivet så skapade Gud oss och hade en tanke för oss.
Ja.
Så att det finns ett syfte med våra liv.
Ja, just det.
Och därav så har vi fått massa gåvor, talanger. Vi har liksom fått en personlighet såklart och sådär. Och jag tror ju att för att hitta den så tror jag ju först och främst det är alltid bäst att gå till skaparen för att förstå det skapade.
Mm.
Så att gå till Gud är ju det absolut bästa. Men jag tror även om man kanske inte går till Gud, så finns ju ändå saker i ens liv som Gud har lagt ner igen som gör att man säger, det här är du skapad för.
Ja.
Så jag brukar alltid säga, oavsett om man sitter ner med en kristen eller inte, så brukar jag någonstans säga, men du måste ju någonstans hitta, vad är ditt race? Liksom, vad är det? Och det känns väl någonstans som att när man lyssnar på dig och sådär, att du, eller har jag fel när du säger att du har någonstans hittat ett race som har hjälpt dig? Liksom? För nu, idag, du är flygledare idag.
Mm.
Du har en... Är du gift eller är du sambo?
Jag är gift.
Du är gift, ja. Tre barn.
Ja.
Ja. Och det jag har, sen jag träffade dig första gången och sen jag läst och lyssnat, och jag har inte börjat läsa än, men
nej.
Så du, det känns som att du har ditt race någonstans. Att,
det kan jag väl faktiskt känna också, även om jag ibland känner att det vacklar lite också, och att man blir påverkad av samhällets vare sig det är höjda räntor eller
ja.
Så saker och ting påverkar den ju liksom.
Ja.
Vi lever i det här samhället och vi måste kunna betala för oss på något sätt. Så känner väl jag att en del av den här boken och sen att jag försöker engagera mig liksom i barnens idrotter.
Ja.
Jag har väl gjort mer eller mindre av att tvungen att... Jag har tagit på mig lite för mycket ibland. Men jag gillar det här att jag får ut något av det, men även andra får ut något utav det. Och där ingår väl den här boken i en slags... Jag öppnar mig som människa för de som vill. Och för de som inte vill så behöver man ju inte läsa helt enkelt. Men min förhoppning och vad jag har fått för respons är ju att många faktiskt har känt igen sig i det och valt att liksom skriva brev hem till mig och skriva på sociala medier också och liksom tacka för att man vågar öppna sig på det här sättet.
Ja.
Och det är väl det jag känner att mitt race lite handlar om.
Ja.
Att våga se människan på något sätt. Att människan är ju det viktiga i allt det här.
Ja.
Och det är kanske därför jag blir lite inte stött, men irriterad. Men allt snack om AI liksom, och hur det ska ta över en det ena och en det andra. När jag bara känner att men vad gör vi med människan då?
Ja.
Vi borde intressera oss mer där.
Ja.
Gå till vad... Nej, men vad man känner och hitta sådana, hjälpas åt liksom, är väldigt centralt i mig på något sätt.
Nej, det tror jag är jätteviktigt alltså. Och det är verkligen något som, från min värld så är det något som jag tror Gud har gjort med oss liksom. Han har ju skapat oss inte som separata öar, utan vi är ju faktiskt skapade in i en familj, vi är skapade in i att ha gemenskap med andra människor.
Ja.
Och därav så kan man finna liksom mening och syfte. Och sen tror ju såklart jag att det absolut bästa det är att hitta Jesus. Liksom.
Ja, just det.
För jag kan ju gå till en butik och försöka hitta liksom mjölken själv.
Mm.
Men det bästa är att gå till han som äger butiken och fråga vad är mjölken? Så.
Ja.
Och då kommer han säga, där är den typ sådär. Så det har ju varit min vandring i det här. Sådär. Men det som det tycker jag är grymt också i det du gör, det är att du är så väldigt transparent och ärlig.
Ja.
För jag antar att du hade kunnat valt en helt annan väg där du hade kunnat fejka ganska mycket och liksom inte behövt visa det.
Ja.
Och även det skulle jag säga är ju också väldigt, någonting väldigt bibliskt. Alltså just det här med att jag menar, vi pratar ju mycket om man ska bekänna sina synder och om man ska vara ärlig med att jag screwed up liksom,
ja.
Så, eller vad den kan vara. Och du vet, rövaren på korset som hängde bredvid Jesus, han sa ju till sin den ena killen sa så här, kan inte du hjälpa oss ner? Så var den ena så här, trots att båda två var riktiga kriminella, onda människor. Liksom.
Ja.
Men så säger den andra killen, han säger så här, men vänta nu här, vi hänger ju här faktiskt för att vi har gjort massa dumma saker. Och då säger Jesus till honom, idag ska du vara med mig i paradiset, säger han ju så här.
Ja.
Och det är ju någonstans att han var bara ärlig med att så här, jag är en skurk.
Ja.
Så här. Jesus, han är förmodligen ingen skurk, säger han ju till sin kompis där. Men vi är ju skurkar, säger han. Och det gör så att han är bara ärlig med att här är jag. Och det är väl liksom så, det är väl även så när man ska orientera. Liksom. Om du inte fattar var du är någonstans så kommer du aldrig komma dit du ska.
Nej.
Så att du är så ärlig tycker jag är grymt alltså. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många människor som behöver det.
Ja, nej men det känns skönt. Och det är ju verkligen en sån bok att det är inte bara det är liksom en berättelse blir det ju om mig och liksom hela mitt liv fram till för några år sedan om man säger så. För att jag tycker att det är viktigt, och det var väl därför jag gick den här vägen också med det här förlaget Own Your Book, som Annette heter hon som driver det. Och hon trodde på mig också och tyckte att det var vikten av det här. Därför, ja, den är 418 sidor, kan anses vara för långt om man nu tycker det. Och det hade säkert gått att göra en kortare. Men jag tycker att det är det här, det var det här som skulle, det var jag som fick bestämma och det här skulle med. För att det förklarar på något sätt hela bilden.
Ja.
Och det tycker jag är viktigt, för just det här barn som jobbar till exempel, det är ju därför det går eller det är därför jag har gjort det från början liksom, ja. Varför jag kunde göra det var ju för att jag var ett skådespelarbarn, barnkändis liksom, barnstjärna. Och det finns inte så många sådana berättelser.
Ja,
när man läser biografier i vanliga fall så ofta är det en bild på någon och så är det ju i vuxen ålder den har gjort det. Men det här är ju faktiskt en bild på mig som vuxen, fast det handlar ju mycket om mig. Vad hände när jag var liten?
Ja.
Och hur jag tror att det hänger ihop med mig som stor liksom. Att det blir lite. Och det är väl det, den responsen jag har fått, att folk har tänkt över sina liv och sina vissa relationer och sånt. Och där man blir ju bara så tacksam,
ja.
att folk liksom till och med sätter sig och väljer att skriva och tacka för. Och det är ju helt underbart.
Ja, jättebra. Så du önskar dig lycka till med boken. Hoppas ni som har kollat och lyssnat köper ett ex. Gå in på gabrielodenhammar.se.
Ja.
Och så får jag bara säga stort tack för att du vill vara med och snacka så här och dricka kaffe med mig. Och ja, jag önskar dig Guds rika välsignelse alltså.
Tack.
Bibeln säger den som ger han får. Jag tycker verkligen du ger ut. Så ja, grymt alltså. Men stort tack.
Jättetack för att jag fick komma.
Ni får gärna dela, ni får gärna prenumerera, klicka på den här klockan som finns där nere, och så ses vi nästa gång. Ha det bra.